Varmt välkomna ska ni vara till podcasten Mellan himmel och jord.
Med oss JLC och Acast.
Precis, nu rullar vi jingeln.
Jag har två stycken låtar som är anthem för den här veckan. Jag ska börja den första nu då. Den kommer ni ju, ja, ni har nog känt, ni har hört båda, men här är första. Nej, det här är ju, det är ju Now. Det är ju Now Pool Club, och det är ju, man är ju inte nykter när man lyssnar på den.
Nej.
Men jävligt trevlig. Fan, det där måste ju vara, det måste ju vara bästa sommarlåten som har släppts på många år.
Ja,
tycker jag.
Alltså jag ska vara helt ärlig nu. Mottagningen är ju inte det bästa när vi kör så här, du vet, musiken hörs ju inte kanske för oss lika bra som de gör för de andra.
Nej.
Så jag kunde fan knappt uppfatta vad det där var. Jag hörde bara Kalle bara
Hörde inte låten? Ja. Fan vad bra inte jag måste ha här alltså.
Lyckas lyssna nu då.
Ja, nu hör jag.
Ja, den är ju...
Jag har nog inte hört den.
Nej, den är riktigt bra alltså, tycker jag.
Vet du vad? Du måste ut på klubb.
Ja, ja, det är så. Ja. Vem är det som har gjort den?
Det är Pontiac.
Och Guetta, va? Pontiac.
Pontiac och Guetta.
Ja.
Jävlar vad det har slått till för honom.
Ja, det är helt sinnessjukt. Och så det sjuka är att det är Guetta som har gjort allt det feta. Men mitt i så bara, 80-talet.
Ja. Nej, det är Pontiac som har signat Guetta.
Ja, till hans bolag.
Ja.
Den har jag. Och sen så har jag den här som...
Bara lite snabbt bara. På tal om Guetta. Är det Guetta Ingrosso har varit med? Legat med?
Nej, jo det är det. Det är det, va?
Eller
nej,
är det...
Tiesto var det, va?
Tiesto.
Det är ju två gamla gubbar alltså.
Jo, men alla de här heta houseartisterna har ju blivit jävligt gamla nu alltså.
Ja.
Kolla på en bild. Tiesto har ju fortfarande den här lite... Ja, han vill ju vara en pojke. Han vill ju vara 20 liksom. Men det blir ju så fel när han tar på sig en skinnjacka. För han ser ut som en farsa med åldersnoja liksom.
Men i alla fall, nu... sen har jag en till låt. Och det är en låt som... alltså, man har hört den här förr. Men man har hört den som en... remix typ. Alltså det är en svensk rappare när vi var små som har tagit det här där instrumentalet och så lagt på sin rap. Och det är det enda stycket jag har hört med, så jag har alltid trott att det är det som är originalet. Men så fick jag reda på att det är en svensk kompositör som har gjort den här från början. Och originalet är så jävla bra alltså. Jag blir så lugn av det. Jag kan sitta och bara lyssna på den här. Då är det bara instrumental genom hela. Men ni kommer känna igen den här. Är ni med nu?
Ja. Ja.
Känner ni smaken av Fanta Exotisk och vodka?
Fy fan vad god den är.
Vad mysigt.
I sommar och grabbarna glider.
Jag hänger ut i parken och snuttar på sig. Det är den låten jag trodde att det var originalet som han hade alltså som så att det var originalet han hade gjort det här bitet, men det är Jonas Knutsson är det som har gjort den här.
Fan, jag känner mig så jävla gammal. Jag har inte koll på den här heller.
Men jag tror den känner du när du hör den, så kommer du säga ah, eller i och för sig känner du inte igen den här, så kanske det är...
Nej, det där hade du hört, ja, den sant, om ni lyssnar på den så hade du känt igen den.
Det är sant, ja.
Det var typ men det är som en typ vad är det för typ av... Håller han på så hela tiden med flöjten där? Eller?
Ja, men sen kommer det typ så här. Han har bara med det i sin låt. Men sen så blir det typ så här. Så det är ju saxofon genom hela typ. Men den är så jävla skön. Alltså, Luka,
ja,
men flöjten säger jag. Det är en jävla saxofon. Jag hör typ inte genom...
Jag tror det är det. Jag är inte säker. Det kan vara flöjten.
Men det var det. Det var det nog.
Men den är... Den är så jävla, den är bara så jävla bra.
V- Var är ni någonstans?
Jag är hemma nu.
Är ni hemma? Hemma.
Mm.
Ja.
Jag sitter ute, jag sitter i solen ute på vi är ute hos Sannas faster. På Lysekil, Fiskebäck, Lysekil.
Oh.
Fan, det måste jag berätta. Det finns en spanjor som har en restaurang. Det ser ut som typ en kvarterskrog rätt vid en rondell. Då kommer vi fram hit, går upp till stugan. Då säger Sannas faste bara, ah, Kalle, det är bara att byta om. Du ska bort och spela paddel. Då har Anders lagt fram ett litet kit till mig. Men jag har inga skor så jag fick spela i Converse.
Och
hon får skjutsa bort mig till hallen. Då är de där borta, gubbarna och några kompisar till dem och spelar. Så jag hoppar in, kör en timme eller 90 minuter paddel. Därefter ska vi åka hemåt. Men då stannar ju de till, vet du, på den här spanska kvarterskrogen.
Ja.
Och säger att vet, först sa de vi har, för Sanna hade smsat sagt att kan du köpa med blöjor hem? Vi fick med oss en blöja. Så jag bara, ja, jag fixar det. Och då säger Anders då, Sannas farbror, att amen, jag har en taktik här nu. För tjejerna ville att vi skulle komma hem egentligen direkt efter då.
Mm.
Så här, då ringer han och säger att för då är vi redan vid affären. Så här, nu ska vi åka om ett litet tag här från paddelhallen. Var det någonting mer ni behövde från affären? Vet, han försökte hitta lite extra tid då.
Men vänta lite, han behövde extra tid för att spela golf?
Nej, för att stanna till på den lilla kvarterskrogen.
Jaha, ja.
Då går jag in och köper blöjor snabbt på Coop och sen så drar vi bort till den bara för att ta en bärs efter då. Och de tror ju att vi inte riktigt har åkt den från hallen. När vi sätter oss och beställer in varsin öl, då får jag till sms från Sanna. Vi behöver ersättning, våtservetter, majskrokar och en pepparrot. Och då säger vi, helvete, då måste vi ju dra nu. Och då har precis fått in varsin öl.
Mm.
Men då ringer han upp och hittar på att vi har fått punka i rondellen.
Va?
Gör ni det?
Sannas mamma ringer och bara, hej, har ni handlat än? Vi behövde mer grejer. Då säger Anders, jag filmar. Jag tänkte, vad fan händer? Du, det har gått åt helvete. Vi står i Coop-rondellen och har fått punka.
Men då kommer ju de säga, men vi kommer att hjälpa dig.
Nej, men de tänkte nog inte på det. Hon bara, nej men herregud, har ni fått punka? Och det är Annelies bil, det är Sannas fasta bil. Har ni fått punka? Ja, du vet. Och så börjar skrika så här, kom en bil här. Vi står mitt i rondellen. Och då säger Sannas mamma, men vad är Anders då? Båda de heter Anders. Han har sprungit bort till Tools. Du vet, klockan var ju 7:30 eller någonting. Han har sprungit bort till Tools för att köpa sånt här skum som man fyller upp med däcket. Och då säger Sannas mamma, okej, men om det tar tid det här med punkan, kan inte någon av grabbarna bara springa bort och köpa en pepparrot under tiden? För rondellen låg ju nära Coop.
Så han ljög ihop det för att ni skulle ta en bärs på den här kvarterskrogen?
Hela tiden satt ju vi på deras utservering.
Det är ju så jävla... Ja, jävlar.
Det värsta, de gick ju på det, alltså fullständigt. Så då ropar han slut, någon säger, men kan inte någon av grabbarna springa bort och köpa en pepparrot bara under tiden i laga punkan? Och då ropar han, vänta, fan Camilla, nu kommer den. Det kommer en husvagn här nu. Akta! Och hon bara, hej då, vi lägger på. Så la vi på, så bara satt vi och fortsatte. Så kom det in lite så här små tapasrätter.
Men vad fan händer sen? Det måste vi jävla dem. Ni har ju inte haft punka. Vad fan, ni luktar ju bärs. Vart är maten?
Nej, men de kände inte. Vi tog ju bara varsin. Vi kom hem och spelade vidare på det här ett tag. Och sen så efter ett tag så berättade vi då. Då var det liksom, era jävla, vi gick ju på det. Och Annie var orolig hur det gick med hennes bil. Och vi sa, det var tur att fälgarna klarade sig. Du vet, så här. Men ännu sjukare, när vi sitter där på den spanska kvarterskrogen. Han har köpt det. Han har ju vinodling på både bak- och framsidan.
Oj!
I mitt på... Och han som jobbar där, som serverar oss. Vet ni vem det är?
Nej.
Mustafa Mohammeds brorsa.
Va? Löparen?
Ja, hans brorsa är servitör på den här kvarterskrogen. Fattar ingenting.
Han är väl från Lysekil?
Ja, exakt. Ja. Jag trodde de skojade först, för han kommer seriöst och sa, det där är Mustafa Mohammeds brorsa, säger Anders pappa. Och jag bara, den var bra, du vet. Ja. Och så bara, nej, på riktigt. Man skämtar eller? Ja, han jobbar där, de är från Lysekil.
Så han sprang som fan fram och tillbaka där.
Och det var snabbt serverat sett. Ja. Vi fotade i våran lägenhet igår, morse.
Ja.
Så det var ju panik för det. Det har varit i typ 3-4 dagar. Och sen så fotar vi, allt går bra. Ska man ta in grejerna, packa om, åka. Då visar att jag har glömt min plånbok hemma hos Sannas föräldrar i stan. Och då säger Sanna när vi sitter i bilen, bara, men skit i det, jag har min plånbok. Vi klarar oss. Och jag kände bara, nej, jag måste ha den. Så åker vi och hämtar min plånbok hemma hos dem. Sen åker vi ut. Halva vägen ut så säger Sanna, har du sett min handväska? Bara, nej. Fan, jag glömde den hemma. Jag bara, vad har du där idag? Min plånbok. Och du vet, så här, som inte jag hade hämtat min, hade inte haft någon plånbok med sig. Du var så här. Sen kom vi fram och bara slira om och åka ner till paddelhallen. Där stod de redan och spelade. Jag hoppade in, blev helt genomsvett. Och sen var det en bärs på vägen hem. Men det var ändå mag. Det var gött liksom. God sommar.
Det är liksom att man har gjort. Alltså, annars kan det bli att man kommer dit och så bara sätter sig ner. Det är ju rätt gött att man aktiveras direkt ju.
Men du vet, en sån dag, du vet, alltså när jag kom tillbaka från padden, då kom inte jag ihåg vad jag hade lagt mina kläder. För jag lånade ju Sannas pappas träningskläder. Ja. Vet, då ska jag byta om. Jag går runt i kalsonger här. Alla hjälper till, letar. Ingen hittar dem. Då har jag lagt dem i bagaget på min bil på parkeringen. Jag vet inte varför. Mm. Vet, så här, allt var bara snurrigt hela jävla dagen. Det gick så snabbt allting, men det var ju...
Det var den bärsen som satte sitt spår.
Ja, den slog snett.
Den slog snett.
Du ska vara glad att du inte glömde något annat än handväskan. Alltså att Sanna gjorde det. Ja. Vet du vad jag fick som ansvar en gång när vi skulle till Halmstad? Jag vet inte om jag har sagt det här på den. Jag skulle ta med Fridas resväska till Halmstad. Vi skulle vara där ganska länge.
Ja.
Och jag skulle plocka upp henne på vägen. För hon var inte hemma. Och hennes resväska stod ju liksom i sovrummet. Så när vi kom fram till Halmstad... så ska vi packa upp bilen. Så säger Frida bara, du, vad är min resväska med allt liksom. Hon hade allt där i. Nej, jävlar, den har jag glömt. Och då vet ni ju liksom, det går ju inte, jag måste ju hämta den. Vi kunde inte köpa kläder nere. Så jag fick ta Volvo 850, körde fan 170 till Göteborg och tillbaka.
Den
vi sprängde, ja. Det var ju fan livsfarligt.
Det var efter vi hade sprängt som du körde. Det var helt jävla stund.
Det är ju fortfarande roligt att vi frågade sprängaren om vi kunde köra den efteråt. Efter att vi hade sprängt den.
Före vi satte igång podden så klockan är ju typ 9 nu, 20:09. Jag vaknade precis innan dess. Alltså för jag satte ingen veckaklocka utan jag tänkte att jag vaknade när Loa vaknar. Men han vaknade så jävla sent. Idag. Så jag vaknade bara typ 10 minuter innan vi satte igång. Så jag tog bara datorn direkt, satte mig så här. Och när man vaknade så kommer man oftast ihåg drömmen. Man drömde senast. Och då var bara att jag drömde att Kalle fyllde år. Och så skulle ju du och jag fixa en present till honom.
Jaha.
Och vi tog det här så jävla seriöst. Och konsulterade alla hans kompisar, Sanna, föräldrar och vi googlade och vi frågade folk, enkäter, alltså vi gick på stan och frågade folk och vi tog det här så in i helvete seriöst. Och sen så kom vi till födelsedagen och så, det är så jävla korkat, det var därför jag tyckte det var kul. Så hade vi köpt en sån studsboll som har flera kanter, och sen studsar
hur som helst.
Snällt.
Sälla YouTube-it.
Så jävla bra. Och Kalle blev så jävla glad.
Blev han glad för det?
Skitglad.
Det hade fan blivit. Det är sånt du studsar. Den kan studsa åt vilket jävla håll som helst.
Det var det som var så kul att du sa det exakt där. Den här kan fan studsa åt vilket håll som helst.
Ja, det är HD-linksak.
Jag tyckte det var så jävla kul.
Det är ändå lite kul att du drömmer att vi roddar hans födelsedag när vi i själva verket glömde hans födelsedag förra året.
Ja. Kanske därför du drömde det.
Jag var långest för det.
Jag vaknade också kvart i typ. Och då, vi kom in typ så här, vi hade bestämt att vi skulle podda 9. Vi var inne 2 minuter över. Det var för jag var tvungen att ligga och krama Sanna för att hon hade drömt att jag hade lämnat henne i drömmen.
Det är så hemskt. Och då bara så här, en av dem också.
Kan du krama mig?
Det var jag, vad fan. Ja, fan.
Jag måste fan säga, jag måste säga en grej som jag måste bara få det ur mig. De conversen du spelar i, det fick mig att tänka på det. Ja. Jag ringde ju, eller jag skickade nog till Kalle, eftersom du har såna, men du har nog såna också, Jonas. Birkenstock.
Mm.
Har ni det?
Ja, det kanske fan måste vara Birkenstock.
Ja, jag har ju aldrig ägt ett par Birkenstock.
Hur ringer det mig? Birkenstock?
Birkenstock? Det är fan det bästa jag har skaffat i hela mitt jävla liv. Alltså. Alltså,
jag tänkte precis säga, om du köper ett par så kommer du aldrig ta på ett par skor sen.
Du, Lukas, du ringde ju mig. Jag måste berätta det, jag ringde mig. Det är för jävla roligt. Det är ju för typ 2 veckor sedan eller någonting.
Jag
har bara en snabb fråga. Jag är ute och handlar. Såna här tofflor som du och Jonas har.
Ja, så var det.
Vad heter de? Jag bara, Birkenstock menar du? Birkenstock? Jag bara, ja, Birkenstock heter de. Heter de Birkenstock? Jag bara, ja. Kan man köpa dem på sportaffären eller? Kanske, men typ alla skoaffärer har dem. Birkenstock.
Jag trodde du sa Birkenstock med P först. Birkenstock.
Jag måste ju ha såna, jag har fan inga tofflor.
Och sen la jag på.
Ja, men jag hittade inga där. De var helt jävla slut, du vet. Det var svårt att få tag på de här. Så jag
vart kollade du då?
Stadium.
Ja.
Men det är det, du vet, de är slut, det är sommar, du vet, och det är, alla ska vara i Sverige och alla har det, och ja. Nu är också inne extra mycket kanske med Birkenstock. Jag fick gå till så här, du vet, Life-affär, du vet, en sån miner och sånt. Där hittade jag ett par.
Men du är fan, det här är ju, jag har ju inte haft skor på mig på flera veckor nu. Det har varit så jävla gött.
Ja, det är dröm alltså.
Ja, man använder inte det samma när vi var i Spanien. Jag hade inte med, alltså... Jag körde bara Birkenstocken varje, det är det bästa som finns. Alltså.
Jag hade Birkenstock och sen typ när vi var på golfbanan, då hade jag ett andra skor, sen hade jag inte mer. Mm. Alltså, det var det som var.
De som lyssnar som inte har Birkenstock, de är ju rätt, de är ju lite mer prisvärda, men det är ju för att de är, eller prisvärda, de är lite dyrare, men det är ju för att de är så in i helvete sköna att ha på foten, och de formar ju sig. Så ni som inte har köpt sådana, ni får fan göra det nu. För speciellt om man typ har fotsvett, vet, om det är 40 grader ute och man får fotsvett, då kan man ta på dem istället.
Men det är ju inte, de är ju lika dyra som ett par vanliga skor typ. De kostar ju som ett par så här Air Force One, eller de kostar ju som, det är ju typ 1000 spänn.
Ja, precis.
Men det blir väl det att det är dyrt för ett par tofflor liksom.
Men, ja, precis. Det är ju inte som foppatofflor liksom.
Nej, exakt. Men man använder dem ju som du säger. Jag tror, fan, det var någon som jag pratade med som bara, jag ärvde min pappas Birkenstock. Alltså så här, du vet, de går ju aldrig sönder de här. Du kan ju fan ha dem i en oändlighet. Jag har sett på Instagram att det är många som har kört, det är någon ny trend som har kommit.
Och
det
är att jag har aldrig.
Och sen är det fuck, marry, kill. Så jag tänkte vi ska snabbt arbeta av det.
Ja.
Och då är det alltså Bianca Ingrosso, Alice Stenlöf och någon annan. Så vi ska välja om vi knullar, gifta eller döda. Nej, det är det inte alls det. Utan det är, man skriver ut som fråga. Man kan att på sin story då, så kan folk skriva in frågor. Så ska man skriva, skriv vad du vill ha våran åsikt om. Och så skriver de in det. Så jag har skrivit vad folk vill ha våra åsikter om. Då. Så då kan det vara att folk har skrivit att man har flingor före mjölken när man ska äta frukost. Och så vill de att vi ska berätta våra åsikter om det, till exempel.
Aha. Just det.
Så jag har fått in ganska mycket bra grejer.
Ja, bra.
Men det är skoj. Jag tror att folk är inte vana vid att vi har massa åsikter och sånt där. Det är... Nu kanske de...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nu kanske blir ett jävla liv då, menar du?
Ja, men jag vet inte, kanske. Det är mer lite grejer som, och jag tänker att vi får vara, fan, vi får vara så ärliga vi kan vara och säga så mycket vi vill säga. För det, ja, fan, det kan kanske bli lite, som du säger, fan, vi har inte snackat jättemycket, vi har inte pratat mycket om våra åsikter egentligen.
Nej.
Ja, men ska vi börja då? Jag har printat ut något som ändå tycker är bra. Har ni hört talas om cancel culture? Jag tror det är så här. Att Lukas har gjort något fel. Lukas har lagt upp en story på någonting som folk tycker är fel. Då tycker de att du är alltså de tycker att du inte gjort rätt där. Då är cancel culture. Jag tror att det är då att då väljer alla att så här, nu har du gjort ett felsteg. Nu uppmanar de alla att avfölja dig eller att inte ge dig någon uppmärksamhet. Då ska du inte finnas med på den här plattformen liksom.
Och
då,
okay.
Och det som är problemet med det då är ju att folk jobbar ju med det här eller så här. Det här är ju många influencers eller vad man kan säga, deras inkomst liksom. Så det som har blivit problemet är väl att det har blivit en grej att cancella folk till höger och vänster. Vi tycker att den här personen reste för mycket till Spanien under 2 veckors tid. Ja, men då cancelar vi dig.
Liksom. Just det, under pandemin. Ja. Och så. Ja, man gör snedsteg liksom. Eller att man man kanske är en riktig idiot och gör något riktigt dumt.
Ja, men och då blir det annars, och då blir det väl mer så här att kanske inte sociala medier kanske inte accepterar, utan då är det väl liksom hela samhället som inte accepterar det. Typ som alltså Martin Timmel och sådana grejer.
Ja, Roberto till exempel.
Ja, men precis sådana grejer. Då är det ju mer. Så, men det är, annars är det väl mer typ så här, vi tycker att vi ser att du äter för mycket kött. Det ska man inte göra. Och så drar de igång en grej om det här och liksom försöker få känslan. Det står, om man söker på det, så står det raderingskulturen. Strävan att radera kända personer som har beskyllts för skandalösa handlingar från internet och andra forum.
Jag gillar det på ett sätt. Alltså. Tänk hur många som grundar sitt content på att vara i drama hela tiden och göra liksom sjuka rubriker för att de vet om att det ger dem.
Ja, men det tycker jag också är så här.
Det är ju svinbra. Alltså vissa gör ju liksom, vissa gör ju helt sinnessjuka grejer bara för att synas och höras och ha inga gränser liksom. Och innan har det ju tyvärr varit så att det liksom har funkat.
Ja, det jag kan tycka är det största problemet i så fall. Det är skitsamma vad någon har gjort liksom. Men jag tycker alltid det är upp till en själv att lära sig och ta reda på vad som har hänt. Alltså det kan vara okej att folk sprider vad som har hänt. Men sen tycker jag att det är folkets beslut om de kanske ska fortsätta följa den här personen eller inte göra det. Förstår ni vad jag menar? Jag gillar inte, jag tycker det blir lite konstigt att det blir som ett grupptryck att men nu fryser vi ut honom eller henne liksom, för att hon har gjort fel. För jag tror inte folk lär sig så mycket på det, varken den som är drabbad eller folket som vänder sig bort. Jag tror det är mer lärorikt för alla om man får ta ett eget beslut och att man pratar med personen och se hur det blir liksom.
Ja, exakt. Jag läste lite nu och ser att typ Isabella Löwengrip har ju varit mycket i den som cancel. Alltså att hon, att folk ska vilja att hon ska bli cancelad. När det var, jag vet inte vad det var för. Vad det var för grej. Det kanske var, du vet, det var en tid hon åkte mycket privatjet typ.
Ja, just det.
Och då var det väl mycket det.
Men sen är det ju skillnad på, det är skillnad på att åka privatjet än att det kanske blir ett mord eller våldtäkt eller en sån härva, ni vet. Då fattar man ju direkt att den här personen ska antagligen inte stå i rampljuset för att han eller hon är en idiot liksom.
Nej, exakt.
Så det är lite blandat där.
Ja. Ja, den är svår. Jag tycker ju som du säger, det ska ju inte vara att man ska bara bli cancelad hur som helst för att man göra ett felsteg.
Men att någon bestämmer det liksom, det blir konstigt.
Nej, det, ja, det tycker jag. Det låter som diktatur nästan.
Det tycker jag ändå också att alla kan göra fel. Vi har en till här som är lite intressant. Då är det vad de har våra åsikter om Antonija Mandis uttalande om influencers semester.
Ja, jag trodde det var ett skämt, story.
Ja, ni har hört och sett det, eller?
Nej, nu har inte jag. Ja, om influencers.
Om influencers semester. Jag tänker jag kan spela upp ungefär, eller kan spela upp hur det lät då.
Ja.
Jag gör det och tar lite luft. Jag tänkte på en grej. Det är så många fler och fler kreatörer som tydligt räknar ner till sommar nu och sin egna semester. Jag tror det är första året någonsin man ser att det är så många som bara vill ha lite semester som vi alla förtjänar. Och jag vill bara säga att jag är så jävla stolt över alla oss som har underhållit svenska folket under hela pandemin och bara jobbat på här hemma för att skapa så mycket content utan att ta ledigt. Och det märks att vi liksom är trötta nu och vi förtjänar all semester vi kan få. I'm so
ja.
Men jag trodde hon drev, för hon gillar ju humor också. Jag trodde det var ett så här lite karaktärsgrej.
Jo, men vänta lite, Jonas, blev hon cancelad, eller så här, blev hon föreslagen att bli cancelad för det?
Det vet jag faktiskt inte. Det vet.
Nej, men det blir en jävla härva, fast det är typ på ett sätt på ett sätt är det också kul att det ändå kan bli grejer, alltså att det där är ju så jävla konstigt och fel sagt liksom. Och då är det ändå kul att det ändå uppmärksammas faktiskt.
Men förlåt, men hon låter ju lite korkad när hon säger det här liksom, att hon inte har tänkt igenom exakt. Ja. Med tanke på pandemin och allt så, men jag tycker verkligen att det här är ju väldigt oskyldigt liksom.
Det är roligt.
Det är inget allvarligt problem. Det är väl att folk blir lite provocerade, men det är ju inte så här bara fan nu cancelar vi Antonija för det här. Nej, det här är ju inget.
Jag tycker det är lite också, det är också kul för att man alltså jag det hon säger är helt sinnessjukt eller så här, men man vet ju om också att hon inte menar det som alltså det som kom ut. Alltså hon menar väl också att hon har jobbat hårt som fan i år och nu behöver hon typ semester, och sen drog hon med sig alla influencers i det. Och det låter ju som att det är våran förtjänst att Sverige har gått runt i år. Medan liksom sjukvården har stått och jobbat dygnet runt och liksom ändå liksom sådär.
Vet du vad jag tror kan vara mest provocerande för en vanlig människa att höra där, som inte är influencer? Varför säger jag vanlig människa? Någon som inte har ett sånt.
Nu kommer det bli ett jävla liv.
Nej, men vad förstår jag? Det är ju ett väldigt konstigt skit vi har hamnat i, om man får säga så. Det är ju inte vanligt liksom.
Nej.
Det är ju jättekonstigt. Men för en vanlig person, om vi säger så då, att höra det här tror jag är ganska provocerande. Alltså visst att influencers jobbar mycket, men det står ju mycket i media också om att influencers tjänar ganska mycket. Så då tänker jag, det är inte så jävla synd om oss influencers på det sättet.
Nej.
Så här att vi ska inte ens uttala oss om semester, för vi kan åka och jobba i Los Angeles i 2 veckor och så kanske vi ändå har det gött. Och
men det var ju det folk blev arga på henne, eller arga men upprörda för att hon sa att vad fan menar du? Du har ju varit i Spanien 2 gånger denna månad liksom.
Ja, men jag menar det.
Men för henne så är det ju att hon åker dit och jobbar och skapar content och sådär. Men folk ser ju inte det på det sättet. De tycker, när vi åker till Barcelona och bor på en superjott, det ser inte folk som att vi jobbar.
Nej, det är bara att vi har det gött liksom. Och vi har det jävligt gött där, men det är också jobb liksom.
Vi hade skulle skaffa content, då hade vi ju varit hemma med våra familjer förmodligen. Alltså det blir ju...
Man kan ju jobba tills man får magsår. Så här. Men det är ju fortfarande liksom så här, man får ju betalt för allt jobb man gör. Så jag tycker ju inte synd om någon influencer som jobbar för mycket, för det är ju dels upp till alla influencers hur mycket de ska jobba. Jag tycker det är ganska barnsligt faktiskt. Är det inte det?
Vet du, Hovet har släppt en ny låt. Jag sjunger där i att fan, jag har bara hört den en gång nu, men typ att de
ska fira den dagen då, då influencers blir fattiga.
Ja. 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 Så jävla hemskt.
Det lät ju helt
handskat lite. Ja, ja.
Ja, men de menar ju att de alltså sättet de influencers lever på, du vet, alltså så här. Mm. Och säkert också hur de alltså hur influencers alltså vissa uttrycker sig och så där liksom. Det är väl det de menar. Det är lite komiskt ändå.
Ja, men men där var det i alla fall vår åsikt om Antonija Madi. Det är fan jävligt klumpigt uttalande, men det är, man fattar ändå vad hon menar.
I och med att det är hennes jobb och det är hennes plattform, så har hon ju ett ansvar i att uttrycka sig på, ja, på ett sätt som inte, alltså det är väl det folk blir trötta på. Det är väl därför den här cancel culture har kommit liksom, för att du också ska ta ditt ansvar liksom.
Nästa, de vill ha våran åsikt om att kolla på porr när man är i ett förhållande. Vad är våran åsikt om det? Har vi någon åsikt om det?
Ja.
Får man kolla på porr när man är i ett förhållande?
Ja.
Så länge båda är fine med det.
Så länge. Ja, men det ska, så då ska man säga till sin partner, du, vad så du vet, nu kommer jag runka. Är du fine med det?
Oj.
Nej, men nej, det behöver man inte säga, men man vet ju ändå, eller man har väl en känsla av att om den andra tycker det är okej eller inte, eller?
Ja, men vill man berätta det med det? Alltså, då, annars vet man inte om det är den personen tycker det är okej. Eller menar att man mer pratar om generellt, så här, vad tycker vi om att onanera när den andra inte...
Ja, men typ, alltså, eller... Ja, nu är det ju i och för sig rent generellt porr liksom. Men om den andra är, alltså om man har ett förhållande där man båda liksom vet om att ja, men den ena, jag onanerar ibland och det gör du också. Och det är klart man ska få göra det, tycker jag. Och sen om man kollar på porr eller inte, det, men det, alltså jag tycker det är okej.
Ja, det är väl upp till båda, antar jag.
Ja,
ja. Jag menar också så här, om det är någon som i förhållandet som är så här, nej, det där är inte min grej, så tycker jag inte heller att det behöver vara att den andra ska, nej, då får jag heller göra det. Det får ju vara lite upp till var och en. Så här, då behöver man kanske inte göra det, ja, men du vet, så att det märks.
Men jag tror det är jävligt vanligt att det är så.
Att en vill och en annan inte vill.
Ja, eller typ att någon i ett förhållande inte tycker att det känns bra eller okej. Okay, liksom. Det är väl typ svart, ligger väl svartsjuka i det. Liksom.
Ja, alltså, och det är inte också så här, det handlar inte om att fantisera. Och det är inte själva onanin som är fokuserad, utan det är att kolla på porr när man är...
Det kom förbi en gammal dam, en granne här, och slängde soporna. Ja, hej, hej. Så hör man dig, Jonas. Hon gick förbi här nu i högtalaren. Det är inte onani som är själva grejen. Jag sitter där bara överkropp. Hon tror att jag är något sådant här Zoom-möte.
Ja. Sexterapeut.
Alltså, lyssna här. Jag tror det är super, super vanligt.
Lyssna här, säger du, så playar du datorn.
Lyssna på det här. Mm. Nej, men jag tror det är jättevanligt. Så, nej, jag förstår inte varför det skulle vara ett problem, för jag tror de flesta gör det faktiskt. Även de som säger att de inte gör det, så tror jag att de har fallit dit någon gång.
Jag tror också typ att alla gör det, eller många gör det. Men jag tror att det är ett stort problem hos många, att kanske att den ena partnern gör det mer och den andra partnern känner avundsjuk, eller att den känner sig att den känner sig lite vid sidan om.
Ja.
Att den säger, varför tar du inte ut det här på mig liksom?
Ja, precis.
Vad är vår åsikt om legalisering av gräs, alltså marijuana i Sverige?
Oj, herregud. Nej, alltså för mig är det simpelt. Jag är ju inte jättepåläst inom weed-kulturen och det, men det är många som säger att gräs är mer skonsamt än alkohol, fler dör av alkohol och nej, men ni vet den grejen liksom. Nej, men jag tänker ganska, det känns bara lite moraliskt fel att ta in en till grej som vi kan bli jävligt beroende av eller så här, nyttja på det sättet. Det är ju så fall om man skulle få bort alkoholen och ersätta det med någonting, men det känns idiotiskt att dra in en till grej som är som skadar din hälsa. Det känns jätteonödigt. Ja. Så vi har ju klarat oss jättebra med bara alkohol. Så jag förstår inte varför vi skulle ta in ett substitut till. Liksom.
Men det klarat oss bra. Det, snarare, det finns redan så jävla många som det går åt helvete för med alkoholen. Ja. Så det är väl dumt.
Och, ja, det har ju... Ja, det var jävligt klantigt sagt. Det har ju skapat...
Ja, men det är ju så du menar.
Ja, men det är
ju fortfarande. Alltså, sen är det ju också... man vet inte om det hade varit så att det hade blivit mindre av det. För alltså gräs, det är inte så att det inte finns där ute. Det är ju var och varannat hem, känns det som, så finns det. Det är ju så lätt tillgängligt, så det är ju nästan mer lättillgängligt än alkohol. Liksom. Så att jag menar, om man legaliserar det. Så jag vet inte om det hade blivit mer av det. Eller om det bara hade blivit att det hade varit att det känns mer okej. Så att då är det något värre som blir det mer okej istället.
Ja, men jag tror på typ 20 år så hade nog de flesta gjort det. Alltså. Att det är okej och man växer upp med det. Ja, men vadå, gräs, det är lagligt, det är ingen farligt. Liksom.
Men jag tror för det finns väl inga dödsfall registrerade i världen någonsin av gräs, utan det är väl bara mer att det blir en inkörsport till annan skit som kan liksom riktigt döda dig. Det är väl det som är problemet kanske också.
Men sen, jag vet inte, men det kanske beror på annat också. Men jag vet ju från alltså gamla polare liksom från ungdomsåren som har alltså som röker jävligt mycket, och många av dem har ju blivit riktigt riktigt alltså sega liksom.
Ja.
Så att det är ändå någonting också som ger en personlighetsförändring och kan liksom ändra en människas sätt att vara. Ja. Tycker jag, vad jag har känt av på många personer, så att jag håller med om det som du säger, Lukas, där, att det är väl onödigt att ge ut mer alternativ till att stöka till det. Men samtidigt som du säger, om man hade varit mer påläst så kanske det finns liksom bra anledningar till att att det är annan skit som försvinner då liksom.
Jag vet också, jag såg någon dokumentär om det som var nu har jag ingen aning om just vad sånt, men det var någon sjukdom som de hade som gjorde att man hade jätteont i så här leder. Exakt, eller vad det var.
Exakt.
Och då fick de det utskrivet på recept. Och då mitt liv funkar inte utan det här. Liksom.
Nej, precis. Det vet man ju på riktigt att det är så. Det kan ju vara liksom vissa cancer, sjukdomar alltså, och sånt där liksom, som gör att en människa liksom lever på ett mycket härligare liv. Liksom.
Ja, men sen har man också sett... alltså, vi har ju varit i USA med så här något års mellanrum, och då bara på den tiden. Och då vet jag att första gången jag var där så då var det inte lagligt, men alla rökte ju ändå, men det var ju inte lagligt. Och sen senaste nu vi var där, då hade det varit lagligt i några år. Det är en jävla skillnad alltså. Sen kanske det har mycket annat med att göra nu med corona, att folk tappar jobbet, men man har ju sett nu det senaste så är det ju så mycket hemlöshet och det är så mycket droger, och det vet, där Santa Monica där skulle ju vara, du vet, så här trevligt, fint och härligt. Det här ser ut som ett bombnedslag nu liksom. Legaliserat gräs.
Snälla, du vet, så fort man kommer ner till Venice Beach i Los Angeles, alltså det stinker fan weed överallt, och det står 40 000 påräkta amerikanare och rollerblades fram och tillbaka, och de ser ju helt borta ut alltså.
Ja, nej, det har ju blivit, det är inte lika mysigt där. Nej, men, och det menar jag, då kanske det jag tror att det, om man har legaliserat det, då ska man i så fall legalisera det för medicinskt bruk.
Ja, exakt.
Ja.
Så att det kommer i rätt händer, så att det inte är att det ska göra gott. Det ska ju inte bara vara en ny, som du säger, en ny god grej man kan köpa till fredagkvällen liksom, utan då ska det i så fall vara att det gör någon nytta.
Ja. Jag har ju sett att det hjälper mot typ Parkinson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det finns massa fall där det har varit jätteeffektivt.
Nej, men då skiter vi i det. Vi legaliserar inte det. Vi kan i så fall ge det till folk som verkligen behöver det.
I så fall.
Unna dem det.
Unna dem det. Ja,
så jag skulle behöva lite nu, känner jag.
För jag har lite ont i ryggen ändå.
Ja.
Att resa utomlands i dessa pandemitider. Vad är våra åsikter om det?
Oj, nu?
Ja. Alltså, vi kommer ju precis
hemifrån
en resa. Vi kommer ju precis hemifrån en resa.
Ja, jag också.
Så att jag är lite så här, jag tycker att följer man alla restriktioner och tar test för man åker och när man kommer hem och gör ändå så gott man kan, så tycker jag att man ska få göra det.
Jag tycker det är helt okej att resa nu.
Ja, det tycker jag också. Så länge man följer det. Jag fattar att man inte ska åka ner och skita i deras lagar och regler. Skita i mask och så här. I Spanien var det noga så här. I mataffärer så ska du ha mask. I taxi så ska du ha mask. Typ så här stora folksamma flygplats. Såklart ska du ha mask. Alltså alltid när det är ska du ha mask.
Ja.
För när man följer alla de reglerna. Och sen så kan man ju vara lite smart att bo på typ Airbnb istället för hotell, du vet.
Ja.
Så man får eget space.
Ja.
Vet ni vad jag tycker? Jag är så jävla trött på den här skiten.
På mig och Kalle?
Nej, men jag orkar inte. Du vet, vi har tyckt om corona i fan 1,5 år nu. Och det börjar bli så här. Alla gnäller på alla hela jävla tiden. Och man känner bara, fan, kan inte den här skiten bara rinna över nu? Jag kollade igår. Det är 6,050,000 svenskar som har tagit minst en spruta.
Mm.
Och jag tänker bara att nej. Att det känns som att det trycket har minskat på sjukvården och att den då börjat rulla på i vissa länder. Och är det så att du tar ett test när du åker utomlands eller har tagit första sprutan och så vidare, så ser inte jag några problem. Men det beror ju på hur politiken är i just det landet. Men just nu känns det som att vi börjar långsamt öppna upp och att folk börjar känna att det känns mer okej att resa nu liksom. Så jag tycker ändå det känns helt okej.
Vet du vad jag tycker är jävligt märkligt dock? Att när vi skulle in till Spanien så var vi tvungna att ha ett 48 timmar gammalt antigentest som visar att vi är negativa. Men när vi skulle flyga till Sverige så var det bara att sätta sig på ett plan och åka.
Det
tycker jag är jävligt konstigt alltså. Att man inte måste ha ett test innan man kommer in. Det första som hände när man kommer till landet var ju att man fick blev erbjuden, om man ville, ta ett gratis sån som man gör själv. Ställer man sig bakom, så ser ut som en valbås typ. Ställer man sig bakom ett valbås och så får man ta det på sig själv liksom, gratis. Det är ju toppen. Men egentligen borde det kanske vara innan man kommer till Sverige.
Ja, jävlar. Men det är så skitland.
Det är fan, vi får hoppas på att den skiten är över snart. Man orkar ju inte som säger Lukas. Man orkar ju inte med. Fan, man vill ju kunna leva ett liv där man träffar folk och får resa och folk inte blir insjukna liksom.
Det är ju det att det har varit det enda folk har pratat om så jävla länge.
Ja.
Så nu känner man ju bara, man spyr ju så fort någon nämner corona. Det är ju vaccineringen man är taggad på liksom, nu när den har rullat igång så bra.
Ja. Har ni tagit det första?
Nej, jag ska göra det nu i veckan.
Ja, samma nice. Har du bokat?
Nej, men det finns fullt med tider i Åby, så jag tänkte att jag gör det på fredag.
Ja,
okej. Mm.
Jag gjorde det för 2 veckor sedan typ.
Du vet, de flesta har ju redan tagit, majoriteten har ju tagit första sprutan, så det är inte så jävla högt tryck. Så det finns många tider faktiskt.
Det finns massa tider, ja.
Ja, bara köra.
Ja, men där var våran åsiktsmaskin som vi hade då.
Ja, ja. För ett tag sedan då, man kan säga Chalmers-tiden, så hade vi några utbytesstudenter på Chalmers då som åkte utomlands. Och så bodde de där ett halvår och pluggade liksom och sådär. Och det var en kille då som, ja, men han är ganska sexuellt öppen om man säger så. Han kan prata om allt möjligt och är öppen för det mesta. Så han hade varit på, eller jag kan dra det här först. Det var så här, de hade suttit hemma en kväll och druckit några öl. Och innan det här så hade den här killen varit och köpt en skoho. En så här, riktigt dyr skoho.
Ska jag säga skoho?
Skoho, ja, precis.
Som man tar ner sko, alltså, på hälen där.
Ja, ja. Ja, ja. Och så hade han ju kommit tillbaka till lägenheten. De har suttit och druckit öl och sådär. Och så sa han bara, hej, nu ska jag dra. Jaha, vad ska du någonstans då? Nej, men jag ska på en dejt liksom. Ja, nej, men lycka till. Så går han ut i hallen. Och så tar han med det jävla skohot då. På den här dejten. Så frågar han, vad fan ska jag ha skohot till? Bara, nej, vi får se vad som händer.
Va?
Så han tar med det här jävla skohot då på den här dejten. Och dagen efter när han har kommit tillbaka. Han kommer ju tillbaka med skohot också. Det är så jävla konstigt det här. Jag tycker det är så jävla konstigt. Kommer tillbaka med skohot och så frågar ju hans polare då. Kan man använda det här skohot eller vad fan har ni gjort liksom? Va? Nej, du ska nog fan tvätta det först, säger han då.
Va? Mhm.
Ja, är inte det konstigt?
Men vänta då, då har han inte liksom, han har inte haft det som spankingverktyg, utan då har han haft gjort något annat med det.
Och vem fan vet det här? Ingen aning.
Om man ska tvätta med det, då vet du, ja. Då har du varit någonstans.
Alltså jag tror att det är på den nivån att han kan haft det upp i sig, vet du, ja. Eller tvärtom. Du vet, det är lite allt möjligt. Det finns många alternativ här.
Mm.
Men det hela började ju då med att han var på en mässa och hade träffat en tjej. Och de hade bara helt öppet. Det var ju en svensk också då. Så de hade ju bara börjat typ flörta lite och sen direkt kommit in på BDSM. För att båda var intresserade av det här. Och sen, ännu sjukare, kommer en jävla professor på mässan som också bara, oj, pratar ni BDSM? Fan vad roligt. Och så började de snacka om det här. Alltså det känns som att det finns många där ute som har ett stort intresse för BDSM.
Men alltså BDSM nu, det är när man binder fast varandra och man spänkar varandra och man liksom, man är lite rough.
Jägbål i käften och sitter fast typ, eller?
Ja, men typ sådär. Fast ja. Väldigt mer invecklat då. Jag tänkte vi skulle ta reda på det här. Men på Wikipedia så står det att BDSM är en grupp erotiska tekniker. I äldre svensk terminologi betecknas det som sadomasochism. Det är ju när man gillar att bli slagen eller på något sätt. I huvudsakligen kretsar det kring användandet av makt och smärta i sexuellt syfte. Kring BDSM har utformats en särskild subkultur. Det äldre ordet sadomasochism har i flera andra språk behållit sin grundbetydelse, men i modern svensk språk brukar oftast ordet betecknas som en del av BDSM då. Använda smärta i sexuellt syfte. Så det är väl det man går igång på, det är väl smärtan då i sexuellt. Dela grundpelan kanske.
Mm.
Det känns som att det är väldigt många som har ett intresse för det där ute. Jag har fått så jävla många meddelanden. Ja, men det här är jättevanligt liksom. Och det finns grupper och allt möjligt i hur det funkar. Det finns kodord. Ni vet, likt swingers så finns det så här kod röd, kod gul. Allt möjligt för att antingen ska du slå hårdare eller så ska du slå lösare eller så ska du sluta.
Ja, ja.
Och det som har blivit väldigt fel, det är ju att det måste jag också säga, att i den här världen så är det, finns det många män som säger att de är gillar BDSM, som faktiskt ja, beter sig illa på riktigt. Och de som håller på med BDSM, de tar ju avstånd och säger att det är liksom, det här är inte riktigt BDSM, det är bara idioter liksom. Utan riktigt professionell BDSM handlar ju om att man gör det respektfullt, båda är med på det och liksom.
Ja, det är folk som är med i den här kulturen men är inte, egentligen inte alltså, är, vill vara BDSM sådär, utan de vill bara få utöva sin, alltså, få ut
ja,
sin.
Ja, men typ, de kanske är misshandlare eller våldtäktsman, vad fan vet jag. Du ja. Förstår sådana som säger det bara för att.
Ja.
Ja, men det finns ju, det är ju en väldigt stark kultur det här och det låter lite som swingers, du vet. Det här att det finns mycket regler och det är väldigt organiserat, om man får säga så.
Ja.
Och strukturerat hur man ska göra. För,
ja, de är väldigt seriösa med det, de som kör
de är, på. Ja, men de är väldigt seriösa och det kommer vi nog få reda på sen. Det var en kille som hade varit hos en tjej som sa att hon gillade det här då. Och det fanns alla möjliga typer av verktyg man kunde använda. Jag vet inte om jag har sagt det här i podden innan, men hon ville ju att han skulle spruta henne i ansiktet och smälla till henne så jävla hårt så sperman flyger överallt. Och han blir ju helt jävla chockad. Dels för det första och sen med alla de här grejerna. Men han testade väl så här, och, men han tyckte inte det var så nice. Här är det en tjej som har skrivit: efter att jag och min kille kollat på 50 Shades of Grey. Det här är ju också en sån grej att mycket har ju, det har ju blossats upp efter den jävla filmen, ni vet, som alla ville kolla på. Satt och runkade i biografer och pulla och allt möjligt. Så efter att jag och min kille kollat på 50 Shades hängde han upp mig över sängen och täckte mina ögon. Jag hängde med både händer och fötter uppåt så jag kunde inte röra mig alls. Fick även ett band i munnen så jag inte kunde prata. Kan gilla att fantisera om det i efterhand. Det jag tycker är fascinerande, det är att jag hade nog tyckt, skulle någon hänga på det viset så hade jag nog tyckt det var mer komiskt så här än
ja, exakt.
Sexuellt. Att det hänger någon jävel med grejer i munnen och allt. Ja. Något i röven. Och,
ja, man hade inte kunnat ta det seriöst. Nej.
Nej, skon i ärslet hänger i taket. Man kunde hade ju bara, vad fan håller du? Kom ner.
Mm. Ja, exakt. Jag kan läsa en sista grej. En som vill lära oss lite om hur det funkar. Jag kan säga så här att BDSM går ju mycket ut på att man blir dominerad. Antingen av en man eller kvinna. Den ena är undergiven och den andra är dominant. Så det är ju ganska vanligt att det är någon som styr och ställer den andra. Få ta skiten liksom. Det börjar oftast med att man får klä av sig alla kläder, inklusive underkläderna. Sen får man stå rakt med händerna bak, medan den dominanta, eller som kvinnan i detta fallet, mistress, härskarinna på svenska, undersöker slaven. Oftast så sätter härskarinnan på ett koppel runt slavens nacke och leken kan börja. Det kan hända väldigt mycket på kort tid och ofta så kommer man överens innan om vad man tycker om och vad man har för gränser. Vissa gillar att någon ska kissa på dem. Alltså det här är ju sjuka grejer då. Det här är ju om ja, sånt som kan hända. Mm. Till och med bajs. Det kan vara att man ska bajsa någon i munnen. Alltså det,
men det är väl farligt. Alltså vad fan, det är inte farligt. Om du bajsar någon i munnen, ja. Det blir väl helt jävla sinnessjukt sjukt. Eller det blir jättesjukt.
Och vissa kan gå så jävla långt så att de faktiskt gör illa varandra på riktigt. Det finns fall här, säger den här personen, där de har spikat i pungen. Att den här härskarinnan har spikat en spik i pungen och så vidare. Ja, det är så jävla konstigt. Alltså.
Jag sitter och håller i en spik nu, helvete vad sjukt. Tänker jag skulle ha den i pungen nu.
Det finns också stoppord man kan använda sig som röd och gul. Säger man gul tar man en liten paus. Något känns lite obekvämt då kanske. Röd, då avbryter man leken direkt och slutar upp med att man slutar upp med allt man håller på med då liksom.
Alltså om jag får en spik i pungen av Sanna så säger jag gul, då avvaktar vi lite.
Ja. det är så sjukt.
Gul, bara lite gul.
Ja, vi tar två minuter. Jag spånger
över någon spik i pungen.
Ja, och det fanns även, det var en tjej också som skickade att de hade kört på, liksom, hon var fastbunden och så hade hon fått en analplugg upp i röven, liksom.
Ja.
Och den hade först åkt ut då, så hon sa, du får nog trycka in den lite längre. Och så blev det ju sånt här jävla baksug, så han åkte upp då. Det slutade med att hon fick åka till akuten, hon blev nedsövd och så fick de operera utan.
Nej.
Jo.
Nej. Fy fan, nu tycker jag att det är sånt här, du vet, fy fan.
Vad sa du?
Jag får ont i hela kroppen när jag hör sånt här, alltså.
Ja.
Operera utan.
Men visst är det intressant ändå att den här kulturen finns, att folk är så här, de är helt sjuka i sängen, alltså.
Ja, men det blir väl att de ska ha något nytt hela tiden, kanske. Att det ska vara så här, men nu måste det hända något nytt här i sängen. Och så först är det vanligt liksom att man utan massa verktyg och så här. Sen börjar man med något litet verktyg och sen så blir det bara mer och mer och mer. Och så vill man ha något nytt hela tiden. Så efter den jävla spiken i röven så blir det väl något annat, liksom. Att de har värre hela tiden, liksom.
Men att kissa på varandra tror jag är vanligare än vad vi tror.
Ja, det tror jag också.
Mm.
Typ i duschen.
Ja, exakt.
Men
vill du duscha med mig?
Jag tänker att vi har ju så jävla mycket frågor och vi fattar väl fortfarande inte riktigt hur allt går till. Ska vi göra så att vi avslutar nu med att vi ringer upp det här paret då och så får vi höra hur det funkar.
Är de riktiga sådana hardcore?
Ja, här snackar vi erfarenhet, det tror jag. Så där. Nu ska vi vara allihopa.
Ja.
Hallå.
Hej.
Ni får presentera er, för jag uppfattar aldrig namnet på Instagram.
Ja, Two Evil Bastards. Har vi kallat det.
Hur länge har ni hållit på med BDSM?
Tillsammans har vi utövat det lite över 2 år.
Mm.
Går man in på Instagram så ser man ju 2 roller. Kan ni förklara vad BDSM är och vad
hur ni kom in på det, vill jag veta.
Alltså BDSM är ju när man har någon form av maktförskjutning mellan 2 eller flera människor. Är väl det lättaste sättet att förklara. Och BDSM står ju för bondage, discipline, dominance, submission och sadomasochism. Och ja, grunden i hela BDSM är ju att det är en form av maktförskjutning på något sätt. Sen hur man utövar den, det är väldigt brett, så att det finns många olika sätt, liksom, att
BDSM är ju ett paraplybegrepp, kan man ju säga, egentligen, för många olika saker.
Men vi träffades igenom BDSM-kulturen, eller var det bara att det var en perfect match?
Ja, det gjorde vi. Alltså, vi var ju med i lite BDSM-grupper och det var ju där vi hittade varandra och spanade väl in varandra lite på håll. Och sen skulle jag ha en BDSM-fest och då bjöd han väl lite in sig själv. Och så träffades vi och så var det kärlek för första ögonkastet.
BDSM-fest, vad är det? Att man bjuder folk som är intresserade av BDSM och ligger man då?
Nej, alltså jag skulle säga det som en vanlig fest. För att alla som är på festen är intresserade av BDSM. Och vill man så får man utöva utan att någon annan tycker det är konstigt. Om man diskuterar BDSM och så.
Och jävlar. Hände det någonting på den här festen? Eller hur gick det?
Ja, det var väl lite smisk.
Ja.
Ja, inte mer än så.
Vad kan man göra, liksom? Eller vad gillar ni att göra, liksom? Vad går ni igång på i BDSM?
Vi kan ju egentligen bara berätta lite hur vi har det. Alltså hur vi, för det ser ju väldigt olika ut för alla som utövar BDSM. Men just vi har ju våra roller dygnet runt. Och det är inte bara sexuellt, utan ja, även i vardagen, så att säga. Och ja, vad ska man säga? Hon har vissa regler att följa. och kan bli belönad eller bestraffad utöver eller utefter hur hon sköter sina regler.
Okej. Okay. Men är det här liksom när ni kan det även vara när det är andra människor det här spelet? Eller är det bara liksom i era alltså egna privattid?
Alltså vi har det ju även fast det är andra människor omkring. Men när det är andra människor runt, då kör vi mer med blickar och kanske lite inlindade liksom, vad säger man, orders. Mm. Att kan du vara snäll och sätta på kaffet åt mig? Vi vet att det där är en order, jag ska sätta på kaffet. Men folk runt omkring har ju inte valt att vara en del av det. Så att,
det handlar ju i grund och botten om samtycke. Mm. För det här är ju någonting som vi har samtyckt till mellan varandra. Ja. Men andra människor kanske inte har samtyckt. Och då ska ju inte de givetvis bli utsatta för någonting. Inte ens se liksom.
Men vad är det så åt båda hållen eller är det bara så åt ett håll att en av er spelar den underlägsna? Eller är det så från båda hållen?
Nej, i just vår relation så är det jag som undergiven och han är dominant. Sen finns det ju de relationer där man switchar emellan liksom och turas om lite.
Ja, exakt att man kör att idag är det din tur.
Eller så. Ja. Då kallar man det just switch också.
Ja.
Men för min egna del, det handlar ju om att ändå njuta av smärta på något sätt, va?
Ja. Eller det måste ni inte göra det. För en del gör det.
Det behöver ju inte innehålla smärta. Nej. Just i våra fall gör det ju det. Ja, alltså jag är väl sadist kan man ju kalla det. Alltså jag tycker om att ge smärta. Men bara eftersom att hon har samtyckt till det.
Eftersom att jag är masochist.
Ja, hon tycker om smärta. Och då blir det naturligt för oss. Sen finns det ju, det finns ju så många sätt att utöva BDSM. Jag menar, det finns ju folk som bara har liksom psykologiskt och
ingen beröring överhuvudtaget.
Olika.
Ja. Men är det okej att alltså mellan er händer det att liksom den ena liksom inte kan hålla sig till det man har sagt att man ska, alltså liksom att man börjar skratta eller kommer ur fokus, förstår ni vad jag menar? Händer det också eller?
Nej, det tror jag inte.
Nej, för oss.
Nej. Jag tror inte.
Nej.
Men bara en grej, för det blir ju som ett skådespel, mycket av det också liksom, att man ett rollspel.
Det blir det. Mm.
Kan man, du som är undergiven då, kan du liksom inte gå med på vissa grejer för att du känner att slå mig, eller inte slå mig utan nu får jag en bestraffning liksom.
Ja, alltså både jag som undergiven men också han som dominant kan ju alltid avbryta. Och det är jätteviktigt när man utövar BDSM att man har ett stoppord. Eller någon stoppsignal om du inte kan prata. Och skulle det vara så att jag absolut inte vill någonting så kan jag avbryta. Eller om jag har en dag där jag mår dåligt och inte kan följa mina regler eller utföra det han ber mig om, då får jag tala om det liksom. För att vi ska ju båda två må bra utav att utöva.
Nej, jag menar nog mer att om det skulle vara så att du känner dig lite sugen och så vill inte du lyda, kan det vara en grej att sexet börjar liksom?
Ja, absolut.
Ja,
det är väl där det här Brat kommer in lite grann. Hon kan ju trigga liksom mig för att hon vill ha en bestraffning eller
Har jag jävla otur då så blir det ingen bestraffning.
Precis, det kan vara
så. Då blir det ingen bestraffning. Ja, det är klart.
Men hur ofta blir det att man liksom utför samlag?
Oj, det är jätteolika. Ja. Ibland är det flera gånger om dagen och ibland någon gång i veckan.
Ja.
Ja. Mm. Det beror ju helt på liksom livet runt omkring. Så att jag tänker när man liksom har sessioner då som vi kallar det. Det kan ju vara snabba, lätta sessioner också. Men ibland kan det ju liksom behöva mycket förberedelser och så. Då kanske det inte är någonting som man bara kan göra spontant hur som helst.
Har ni sex ibland utan BDSM, alltså att det är vanligt?
Ja, gud ja.
Det händer. Men det är ju också för att vi har ju inte bara en BDSM-relation, utan vi har ju även en kärleksrelation.
Ja, just det.
Så jag tror att det är nog väldigt individuellt liksom hur man vill ha det. Men vi har ju båda delarna.
Mm. Och sen efter att man har haft en session, som sagt, det är ju liksom där förberedelser och kanske en lång session och allting. Men sen är det ju viktigt även efter att man har utövat BDSM att man har aftercare, som det kallas. Och det är att man tillsammans landar. För när du utövar så frisätts ju en himla massa grejer i kroppen. Och har du då inte aftercare, då kan du få subdrop eller domdrop, vilket innebär att du mer eller mindre blir som att du är deprimerad.
Vad innebär gör man på aftercare då?
Det är också väldigt individuellt som allt annat. Men vi främst, vi brukar ju lägga oss och kramas. Säga till varandra vad vi tyckte var bra och liksom, ja, men berömma varandra lite.
Prata mycket om vilka känslor man har upplevt. Och,
Ibland så gråter man ut, eller jag framförallt. Men bara pratar och myser och rör om varandra. Liksom. Dricker lite vatten.
Ja,
finns det någon...
finns det någon gång där det har liksom... där det har spårat ur, där någon har gjort sig illa eller att det har blivit lite för mycket, så att säga?
Nej, det har det inte.
Nej, inte för oss.
Nej.
Ni är nog ganska duktiga på, eller han är ganska duktig på att läsa av mig. Liksom.
Ja.
Vi läser på väldigt mycket om allt vi ska göra också för att ha. Liksom. För det finns ju riskerna att utöva, men vet man riskerna som minskar.
Och jag har ju sagt det till henne redan från början, att om det är så att hon känner att jag håller på att gå för långt och att hon inte skulle använda sitt stoppord till exempel, då skulle jag ju bli arg på riktigt, eller vad man säger. För mig är det ju väldigt viktigt att aldrig gå över den gränsen för vad som är okej och inte.
Det känns ju ändå som att ni har ändå strukturerat upp det här, hur ni kör liksom.
Ja, och det skulle jag säga är ju väldigt viktigt om man vill utöva BDSM. Ja, men att man gör som vi, att man pratar väldigt mycket om vad man vill få ut av det liksom. För oss handlar det ju mycket om, eller för mig personligen, så är det ju för att jag är ju ganska mjuk och försiktig i vardagen och liksom, men det blir ju, ja, men det stärker mitt självförtroende och jag liksom blir lugnare, tryggare människa av att utöva mig dessa.
Jag har en fråga. Jag tror det är många som lyssnar nu som blir nyfikna på hur det sexuella går till. Alltså jag förstår att det finns hur mycket som helst man kan göra. Men vad, ni behöver inte säga kanske vad ni gör om ni inte vill. Men så här, vad gör man liksom sexuellt?
Alltså jag skulle nog säga det vanligaste som för oss i alla fall är väl framförallt bondage. Att jag på något sätt blir fastbunden. Och sen, jag skulle säga i nästan varje sexuell situation eller när vi ska ha sex så ingår det smisk eller pisk.
Men är det liksom, är det gagballs och sådana där grejer man använder också? Eller vad finns det för sexleksaker? Mer än pisk?
Ja, det händer. Alltså vi har ju ganska mycket saker och det är mycket saker för fastsättning. Det finns spreader bar och sen har man ett metallhalsband som man kan sätta fast. Vi har satt krokar i taket där hon kan få sitta fast.
Just det.
Alltså, inte upphängd då, utan
Master olika piskor.
Men en typisk session för oss kan väl vara egentligen att jag kanske inte ens är hemma när vi börjar. Utan att jag skickar ett sms eller någonting att när jag kommer hem så ska du ha på dig de här kläderna och vänta på mig innanför dörren. Och sen kan det vara att jag leder in henne och sätter fast henne och sen piskar. Till exempel.
Men du har aldrig blivit piskad?
Jo, jag har testat, givetvis. Givetvis, det är ju inte alla som gör. Men för mig känns det också ganska viktigt att jag får känna hur det känns. För att jag ska veta hur hårt jag kan ta i och så vidare. Så jag nämnde ju det att jag brukar ju tillverka egna redskap. Och de brukar ju testa på mig själv. Eller så får hon testa dem på mig ibland.
Mm. Ja, just det.
Kan man fråga, eller är det så konstigt att fråga, vad är det sjukaste i BDSM-svängen ni har gjort?
Det var en bra fråga. Jag ser ingenting som sjukt.
Nej, men för oss är det ju så naturligt. Men jag kan tänka mig att det är många människor som höjer på ögonbrynen för många saker som vi...
Jag skulle säga, för vi brukar ju som sagt prata väldigt mycket om BDSM och vi livear och sådär om det. Och det jag skulle säga som flest har reagerat på, det är nog att vi har en analkrok.
Ja.
Det är nog analkrok? Det har... Ja.
Analkrok?
Det är en kula i ena änden och så ser det ut som en stor fiskekrok kan man säga. Och kulan stoppar man in där bak. Och sen i andra änden finns det en ögla så att man kan binda fast kroken.
Mm. I håret.
I håret till exempel, så att det blir jobbigt att röra huvudet eller... Ja. Mm.
Alltså du connectar liksom röven med håret då?
Precis. Och jag tror att anledningen till att folk höjer på ögonbrynen för det är att den ser lite osäker ut.
Ja.
Men egentligen är det inte så farligt, tror jag.
Det har man aldrig hört innan. Analkrok. Det låter ju extremt alltså.
Jag kan ju säga... För jag har ju egentligen inte hållit på med BDSM mer än kanske, jag tror att det är 4-5 år kanske. Men jag har ju alltid haft en fascination av det. Liksom jag gillar kläderna och stilen och liksom mycket sånt. Men sen jag började med BDSM har jag ju förstått att det är ju mycket vanligare än vad man tror.
Grejen är att folk bara inte vågar prata om det. Ja. För man får ju en stämpel när man utövar det liksom.
Mm.
Ja. Vad händer om ni går isär? Och så kommer ni leta på sådana specifika forum då? Så att ni vet att ni kan få utöva det här. Så att det inte blir att ni träffar någon och så tycker den personen inte om det här. Så blir det att ni...
Vi har ju pratat lite. Eller vi har väl främst pratat om vad som skulle hända om någon av oss inte vill utöva BDSM längre. Och vi tror att ingen av oss skulle klara av att leva utan det. Det kommer alltid finnas på ett eller annat sätt.
Liksom. Inslag liksom i alla fall. Av det.
Även om man inte har 24-7 så kanske man har sessioner ibland. Eller liksom.
Ja.
Men hur mycket bättre är det här? Jag menar, det här är ju någonting som jag antar att ni tycker är bättre än vanligt sex. Vad är det som gör att det blir så mycket bättre och hur mycket bättre blir det för er?
Alltså jag skulle säga väldigt mycket bättre.
Ja, för mig handlar det om att dels den här tilliten som vi får till varandra är ju extremt upphetsande om man talar sexuellt. Och den tryggheten man känner, att man liksom kan få utlopp för sina liksom, fantasier och idéer. Och det finns liksom egentligen inga hinder, bara man pratar innan. Och vi kan ju ändå tipsa om att kanske våga prova lite. Nu säger inte vi att man ska ta det till det extrema liksom. Men man har sådana små grejer som det kan ändå höja saker ganska mycket.
Ja.
Vad tror ni om mig? Ska jag vara undergiven eller ska jag vara dominant?
Ja, undergiven.
Ja.
Det känns som att jag är lite undergiven, va?
Ja.
Frida får sätta på sig läderkläder och
Det där är också ganska intressant, för att man kan aldrig liksom veta innan. För det har jag har ju fått höra det så många gånger när jag ändå har pratat om det här, att du kan ju inte vara dominant, du är ju så snäll och liksom så att det är nog väldigt, och jag vet liksom, till exempel är det väldigt vanligt om man är högt uppsatta chefer och de är ju oftast undergivna. Mm. Så att de gillar att släppa den här kontrollen då. Och liksom,
ja. Man blir van vid att vara tvärtom kanske.
Mm.
Precis.
Ja, men jag tror det handlar om det här lite. Att man får liksom leva ut den här andra som man kanske normalt sett inte har i sig.
Ja, just det.
Just det. Jag har en fråga bara. Jag bara fick upp en bild i huvudet och tänkte att det kanske går till så. Har du som är undergiven blivit fastbunden under en längre tid och blivit lämnad som något straff liksom? Då undrar jag, hur lång tid kan man vara fastbunden på ett ställe innan, eller hur länge pågår det liksom?
Alltså jag skulle säga att du ska nog inte vara fastbunden allt för länge, för jag menar det kan ju liksom slita på kroppen också, men jag var inte fastbunden jättelänge, vad kan det ha varit? Halvtimme, timme kanske. Och då fanns ju han hela tiden, även fast han inte var där så fanns han i närheten, han såg ju fortfarande mig.
Ja, det är ju, man måste ha koll helt enkelt.
Du satt i vardagsrummet och käkade Gorbis, eller hur?
Ja, nej, jag satt på kantongen och rökte och det kändes lite lätt.
Där var jag på golvet fast nu.
Ja, lite lätt.
Ja, herregud. Nej, men vi fan, alltså, har ni någon mer fråga, Jonas Karl?
Jag tror det. Jag har en fråga. Använder ni kameror? Alltså, liksom, dokumenterar ni grejer och så?
Ja, det gör vi.
Ja.
Ja. Lite av bilderna finns ju på Instagram, de som inte är så extrema.
Ja, just det.
Mm.
Ja, för det är ändå hört att man känner som har satt upp liksom, kameror i hemmet. För att det också ökar spänning typ, i alla rum liksom.
Mm. Ja, vi gör väl filmar mer aktivt om man säger med telefon.
Ja, precis. Inga övervakningskameror.
Nej.
Än i alla fall.
Det var källskotta för bräsen hemma
då. Då skulle jag se när man häller saker i mitt kaffe. Och, ja.
Ja.
Ja. Ja. Skitkul att ni ställde upp och ville vara med. Och,
verkligen.
Självklart, det var kul att få vara med.
Vi kan ju göra ett outro här, med det så avslutar vi ju veckans podd faktiskt.
Ja, ja.
Glöm inte att gå in och lyssna på Naket och Nära på Mellan Himmel och Jord Plus. Där kan ni också slippa reklam i podden för en liten extra kostnad.
Och så hörs vi nästa vecka, så får vi se om någon av oss har utforskat det.
Stort tack till Two Evil Bastards och trevlig helg höll jag på att säga. Men
njuta av sommaren.
Ja, tack så mycket.
Ha det bra.
Tack så mycket.
Hej.
Tack.
Hej. Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Glöm inte att du kan få ännu mer innehåll från oss i JLC med våra exklusiva bonusavsnitt Naket och Nära. Med Mellan Himmel och Jord Plus i samarbete med Acast kan du få tillgång till alla våra vanliga avsnitt reklamfritt samt exklusivt innehåll i den podcast-app som du själv helst väljer att lyssna igenom.
Exakt så klicka på länken i vår podcast avsnittsbeskrivning för att signa upp dig direkt.